Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av Handbollspodden Avkast. Och för transparensens skull nu så ska vi säga att klockan är 22.34. Och om jag inte kan hålla tillbaka en munter ton på rösten så har det att göra med att Sverige precis har... man kan väl inte säga så explicit vad det var vi gjorde med Ryssland, men vi vann väldigt, väldigt stort. 34-20 landade det på till slut, och det här svenska laget som jag var lite skeptisk till och hade svårt att jobba upp en entusiasm för inför turneringen har ju verkligen visat sig vara ett fruktansvärt härligt gäng, precis som du förutspådde, Charlie.
Ja, tack. Trevligt att någon kommer ihåg det.
Det gör jag verkligen, och jag ska säga att delvis så är man ju, eller, idag är man ju framförallt glad för resultaten, men precis den grejen som du lyfte, att det är påfallande många sköna snubbar med i det här gänget. Det tycker jag framgår i varenda intervju de gör, både innan och efter matcher, och i den där luddiga appen där de kör grejer på morgnar och eftermiddagar och allt möjligt, så är det... Det är fan fina grabbar hela bunten typ.
Ja, och det är ju precis det som den känslan man fick av det här, det nya landslaget under Christian Andreasson som gjorde sån succé. Mm. Vilket år det nu var. Det var väl 2017, jag tror jag sa 2016 när vi pratade om det. Som bara var så här, wow, vad härligt och vad vilken frisk fläkt hela det här laget är. Och precis så har det ju blivit här nu. Det är ju fantastiskt roligt.
Ja, men och jag, det är ju verkligen känslan kring det här gänget att det är en smekmånad. Att de verkar trivas så himla bra ihop och det har så himla kul och alla är goa och glada. Och Jonte Edvardsson fick idag spela 12 minuter men har stått. Ja, innan det inte får spela någonting, ja, typ 7 minuter. Och innan det inte får spela någonting men är gladast av alla på bänken. Och stämningen är topp eller topp.
Och så två sådana jävla vinnarskallar i Gottfridsson och Palicka som jag tror kan ryta till lite om det blir lite väl muntert och lite väl lite fokus. Så att det känns balanserat även på det sättet.
Kommer du fråga vad vi ska ta med oss från handbollsveckan? För om du inte ska göra det så vill jag prata om... Då vill jag haka på det du sa om Gottfridsson nu direkt.
Ja, men då, jag säger det fort då. Vad tar du med dig från handbollsveckan, Charlie?
Ja, det är två grejer. Vi kan ta den grejen först då.
Ja, men ta det, du kan få min. Så har jag ingen.
Ja, schysst. Ja, men då kan vi ta den Gottfridsson-grejen som jag reflekterar över nu då. Mm. Och det här är ju ingen spaning som någon kommer klappa en på axeln för och säga att
alla,
fan vad smart du är. Nej, precis. Det är inte så att man får några lovord för den. Ja. Men det framgick jävligt tydligt för mig idag, det här med att man alltid, ja, men man pratar om ungt och orutinerat, alltid de två ihop. Mm. Och att det här laget är ju ett ungt och orutinerat lag. Och det är ju både ungt och orutinerat. Men det, jag kom på mig själv att det är så flytande vilken ribba man sätter för olika spelare. När de hade intervju med Jonathan Karlsbogård hade de lite inför inslag med honom när han satt och blev intervjuad. Och då gjorde han sin sjunde landskamp eller något idag. Och han är ju superung och kommer från ingenting.
Ja,
och,
han är 25.
Ja, jag ska komma till det. Att det ja, men för mig är han ju det. Och för jag var ju med när han kom upp i RIK och var liksom en liten pöjk. Och så nu, men fan vad kul att Jonathan som är så ung. Och han får med landslaget nu. Och vad ung och lovande och bra han är. Och så satt han själv där också och pratade om att ja, men det är ju bra med de här lite de här rutinerade äldre rävarna. Som Jim Gottfridsson som kan leda vägen och styra och ställa. Och det är så här, Jim Gottfridsson är 2 år äldre. och det är liksom båda de grejerna som du påpekar där, Josef. Det ena, att Karlsborg är faktiskt 25. Och då är det så här, ja, det är ju inte så jävla ungt. Men framförallt att Gottfridsson inte har fyllt 28 än. Det är fan inte gammalt.
Jo, ändå har ju han är 28.
Ah, okej, okay, ja, han fyller 28 nu i januari, precis här då.
Nej, han fyller 29 år.
Jaha, jag tror han var 93. Ja. Ja. Ah, ja, my bad. Han i alla fall, det är inte gammalt i alla fall.
Nej.
Och ändå har han varit med så länge ju.
Mm.
Så jäkla länge han har varit med. Och man ser honom, alltså, som du säger, du nämner honom och Pallika i samma andetag.
Mm.
Som är 35 då. Och så har och Jim är med i det gänget. Och så har de unga gubbarna som är födda 2 år eller 3 år yngre än, än Gottfridsson.
Ja, nej, precis. Och vi pratade lite i privat då om det här narrativet som styr, alltså tv och deras narrativ, och just det där kring att Sverige skulle vara unga och orutinerade. Det är ju verkligen en sanning med modifikation, för att det är så som du säger, att de som startar matcherna, så är det ju, ja, då är ju Karlsborg yngst med sina 25 år, lika gammal som exempelvis Anders Augustsson. Mm. Sen är det ju så att ja, Jonte Karlsborg är orutinerad på så sätt att han spelar väl sin andra säsong i Bundesliga, eller är det sin tredje?
Jag tror det är tredje,
ja,
faktiskt.
Precis, startade sin tredje, 2,5 år i utlandet och ja, 7 landskamper nu då. Så det är ju helt klart en orutinerad spelare. Men Linus Persson eller Albin Lagergren är ju födda 92, Daniel Pettersson 92, Jim Gottfridsson 92, Max Stein 91, Vanne 93. Och sen visst, de yngre där bakom är ju alltså Karlsbogård, eller Sandell, Klar och Jönsson är väl alla 3,97, va?
Jag tror att Jönsson är 98 faktiskt.
98,
detta kommer sig av att jag googlade upp det när de släppte in den här unga linan då, för jag kände så här, men fan, hur ung är den egentligen? Men, och då, det är klart att den är ung med handbollsmått mätt, men de precis, är ju 22-23-24, det är inte så, det är inga 17-åringar.
Nej, precis. I sammanhanget ser de ändå unga och framförallt gröna då, när alla tre gör sitt första mästerskap och typ sina första landskamper. Så att det är ju både rätt och fel. Men ja, det är ju verkligen att det har blivit en sanning.
Ja, och så just så tydligt att fan vad ung han ändå är, Gottfridsson, för att vara så jävla gammal och rutinerad. Ja, och vad gammal han är, Jonathan Karlsbogård, för ändå vara ett litet barn, ja, i mina ögon.
Ja. Nej, och både Jim och Vanne, men framförallt Jim då, de har ju spelat på den här nivån sedan 2013 ungefär, då de båda gick till Flensburg.
Mm. Ja, visst.
Och det känns ju som hur länge sedan som helst. Och
De vann Champions League för 7 år sedan.
Ja, precis.
De är ju rutinerade.
Ja, nej, precis.
Ålder är bara en siffra och så vidare. Ja, det var en härlig spaning. Då får du ta nästa grej då, Charlie.
Precis. Det är ingen spaning, det är mer och gud vad länge sedan det känns, så är det alltid, vad hänt sen sist? Och så skulle jag ta med mig en grej som hände typ dagen efter vi hade spelat in sist. Och nu känns det som en evighet sen. Men det var i alla fall att jag fick lite dåligt samvete för att Claes Hellgren hade ju nåtts av, det är ju oklart, om jag tror inte att han är en regelbunden lyssnare på den här podden, men det brukar alltid vara så att folk tipsar när man pratar om någon, så nås de alltid av det. Och då hade han hört när vi satt här och pratade, och så hade han tagit illa vid sig av, han tyckte vi var negativa och tolkade som att vi tyckte att de gjorde ett väldigt dåligt jobb. Och då fick jag dåligt samvete och ångrade det. För
alla älskar ju Claes.
Ja, det är precis, det var ju det, är det som är, jag tänker inte be om ursäkt, för det är, vi sa ju ingenting ont om Claes.
Nej.
Och jag kan utmana vem som helst att gå igenom 6 års poddinspelande och hitta när jag säger något ont om Claes, för det finns fan inte. Och det vi sa var ju ont om Robert Perskog, men han tolkade det, alltså han tyckte att hela pratan där var väldigt negativt laddad, och det är ju svårt att förneka att den var.
Alltså Robert och Claes är ju ett för folket och även för Claes själv.
Precis.
Han tog illa upp av att ni pratar illa om Robert.
Exakt, och det är också lite fint. Det ligger ju i linje med hur han är som person, att han
lagspelare
blir lite ledsen. Ja, han blir lite ledsen över att vi pratar så illa om Robert.
Mm.
Och då kände jag direkt att jag ångrade att vi hade gjort det. Inte för att jag inte står för det jag sa om Perskog, och jag skulle kunna fylla på med 5 minuter till efter matchen idag. Men det tänker jag inte göra. Men jag kände bara, det var bara onödigt, för det är inte värt. Det var inte värt det att Claes skulle bli lite besviken på oss. För vi gillar Claes och jag gillar Claes. Och då kände jag bara, fan vad synd. Nej, nu ångrar jag att vi gjorde det. Så det har jag tagit med mig från förra veckan. Och det är så här, ja, det blir ju inte, när man säger så. Jag ber om ursäkt om någon tog illa vid sig. Det är ju ingen riktig ursäkt.
Nej,
men för om ingen tog illa vid sig ber jag inte om ursäkt. Men ändå så här, jag ångrar lite Claes. Jag tycker det var tråkigt Claes, om du nås av det här. Så på något sätt ber jag ändå om ursäkt för att du blev besviken på oss. Ja, men jag tyckte det var synd att du blev besviken på oss. Och jag hoppas att du kommer att ha högre tankar om oss i fortsättningen.
Ja, det ska jag säga att exempelvis idag, den här matchen, när Claes Hellgrens entusiasm är på den nivån som den är idag, den är fruktansvärt smittsam. Alltså det leendet som man liksom hör igenom micken, det är faktiskt väldigt härligt att lyssna på, oavsett liksom någonting annat runt omkring. Så att han ska fan ha all cred för det. Och
det har han fått också.
Ja, och det är så precis. Det är väl att vi kanske inte var tillräckligt tydliga heller med den grejen där. Då är det sagt i alla fall. Snyggt där, Charlie. Jag håller med. Det är ingen människa på jorden som jag vill mindre ont än Claes Hellgren. För att han är ju så jävla snäll mot alla andra runt omkring. Och lyfter alla i, ja, vad han skulle beskriva då som handbollsfamiljen och så vidare. Så att det är, ja.
Så nu ska jag försöka ha ett positivt anslag i det jag gör i den här podden.
Nej, fan Charlie. Det tror jag inte är bra. Alla kan inte vara sådana. Din charm är ju...
Nu skulle Josef ta en negativ, sa han ju. Ja, kan jag försöka lyfta upp det lite?
Ja,
det låter väl bra då. För att vi behöver ju balans, som sagt. Vi kan inte bara ha tjofade rittan och så. Även om idag kan det ju fan vara värt att ha tjofade rittan faktiskt. Men ska vi säga då, ska vi slå fast lite mer än att bara säga så här, fan vad härliga de är i Sverige. Vi kan ju slå fast att Sverige då vinner sin grupp, vilket är fruktansvärt imponerande. De vinner den före Egypten då, som också tas med då i kvartsfinal lotteriet, höll jag på att säga. Det är ju inte lotteri utan kvartsfinalsträdet helt enkelt. Och Slovenien, som vi höll som favoriter i den här gruppen, är ute nu då. Tufft för Jubbo efter ett oavgjort resultat mot Egypten idag. Och Sveriges motståndare är ju fortfarande inte klart. Det kommer ju avgöras imorgon, måndag, idag för er som lyssnar. När Argentina gör upp med Qatar om vem som ska kunna utmana Kroatien som möter Danmark. Blev det där klart och tydligt? Danmark och Kroatien möts.
Jag tror Kroatien... att det är så att om Argentina vinner så spelar det ingen roll vad Kroatien gör.
Precis så. För Argentina har i nuläget 6 poäng.
Ja, och bättre inbördes eftersom de slog Kroatien igår.
Precis. Men om Qatar vinner och Kroatien vinner, då går Kroatien vidare. Så att det kan bli Kroatien. Det kan bli Argentina. Jag skulle säga att det sannolikt blir Argentina. Men det kan också bli Qatar.
Ja, precis.
Och oavsett vilket lag det blir så är det ju lag som Sverige har en chans mot. Mot Argentina skulle jag ju hålla oss som favoriter. Mot Qatar kanske ganska jämnt. Och mot Kroatien även om
det är verkligen favoriter mot Qatar. Och då får jag säga en sak nu. För att jag har ju en känsla nu när alla är så himla positiva och begeistrade över att Sverige har vunnit sin grupp. Och förstå mig rätt, det är ju såklart jättebra gjort. Alltså, man kan ju inte göra bättre än att bli etta i sin grupp. Men, fan vad dåliga lag Sverige har mött alltså. Gud vad dåliga Chile, Nordmakedonien och Ryssland har varit. Slovenien inte alls kommit upp i sin nivå som det så luddigt heter ibland. Och Egypten är ett av de mest, i folkmun i alla fall, överskattade lag på länge. Alltså visst, de har ju hemmaplan och tydligen också hemmapublik på sina matcher. Men Johan Flink jämförde dem med liksom, de andra stora drakarna på Twitter häromdagen när han skrev typ att det var första gången sedan Sverige slog Danmark i den där semifinalen eller vad det nu var som man slog ett större lag på det här sättet. Och då har man helt fel bild av Egypten som är ett väldigt sammanspelat lag för att de har väldigt mycket tid ihop. Och satsar väldigt hårt på det här mästerskapet. Men de har inte alls så många bra spelare som folk vill få det till.
Så du tycker att Sverige fortfarande har en del att bevisa innan vi ska hylla dem jättemycket? Tolkar jag dig rätt då?
Jag tycker att vi kan verkligen hylla dem för det de har gjort. För återigen, de kan inte göra mer än att vinna sin grupp. Men att de har ju inte blivit utmanade på riktigt.
Nej, det ska ju sägas att inför avsnittet, inför VM, så sa vi ju också att Sverige har ett ganska så lätt träd, en ganska lätt väg fram till kvartsfinal. Så vi satte ju faktiskt att Sverige ska gå till kvartsfinal som par, alltså som godkänt för Sverige.
Ja, precis.
Inte MVG eller så, utan...
Precis, och jag vill minnas att jag satte dem i semifinal till och med eftersom jag inte trodde så mycket på Kroatien. Och det fick ju rätt i alla fall att om Kroatien har varit väldigt dåliga. Så dåliga att det kanske blir Argentina vi ska möta. Och då får vi ju verkligen säga att Sverige är storfavorit och ska vara storfavorit.
Mm. Bra. Ska vi gå vidare och kika lite på de andra grupperna så har vi ju grupp 1 i huvudrundan. Den kommer ju också spela då i dag för er som lyssnar måndag. Men den är ju redan klar vilka lag som går vidare. Det blir ju Ungern och Spanien som går vidare därifrån. Det är ju fortfarande, eftersom de möts imorgon då, så är det fortfarande inte klart vilket av dem som kommer ett av tvåa. I nuläget leder ju Ungern på 8 poäng och Spanien ligger på 7 poäng. Men eftersom de möts imorgon då så... Ja, Spanien och Ungern går vidare. I vilken ordning vet vi inte riktigt. Grupp 2...
Men det är faktiskt intressant dock. Ja. För att de korsar ju med Frankrike och Norges grupp. Och då kan ju Spanien, som inte förlorat en... officiell landskamp, eller officiell en tävlingslandskamp på typ flera år. De kan välja då motståndare i princip. Eller ja, om de vinner sin match så får ju de då Norge som är jättebra. Men de har inte, Spanien har inte förlorat mot Norge sedan typ 1993. 97, förlåt. 97.
Fan, att alltså
17 raka matcher har Spanien mot Norge. eller då...
Då kommer de ju förmodligen välja det alternativet att vinna mot Ungern.
Precis. Sen ska ju det göras också. Det är lättare att förlora mot Ungern. Eller välja att förlora. Men, ja. Men det ger ju ändå ett... Ja, den matchen är inte helt...
Det är inte skitsamma.
Nej, precis.
Nej, precis. Och styrkeförhållandena Frankrike-Norge har ju också svängt. Det har svängt lite grann mot vad vi tänkte inför mästerskapet.
Mm.
Där, vi gav ju inte Frankrike några sådär väldiga chanser.
Nej,
men Norge har ju sett, de har ju fått slita ganska mycket.
Ja, precis. Och det har ju egentligen Frankrike också gjort. Alltså även om de har, är det 6 spelade matcher så har de ju 6 raka vinster. Men de har inte heller sett jättestarka ut.
Nej, det har suttit långt inne mot många ganska halvrisiga gäng.
Det kanske har med förväntningar att göra mer då. Ja. Att det är så här, oj vi trodde inte på Frankrike, gud vad bra de gör det. Mm. Och så Norge som vi tänkte att fan, de kan lika gärna vinna den här. Och så har det inte riktigt sett så fantastiskt bra ut. Så då tycker man att de har haft lite tungt. Det är ju konstigt det där, hur vilka glasögon man har på sig när man tittar på ett lag.
Ja, verkligen. Låt fortsätt.
Nej, men det var jättebra. Sen så har vi grupp 2 där då. Danmark klarar som gruppvinnare. Och där Argentina ligger på 6 poäng. Kroatien på 5 och Qatar på 4. Det var det vi pratade om nyss. Så det behöver vi inte gå igenom igen. Sen så har vi grupp 3. Där är det ju klart nu då att Frankrike vinner gruppen före Norge. Och där ska vi väl stanna till lite. För det var ju ganska spännande idag. För inför den här matchen så fanns det ju ett scenario där Norge, oavsett om de vann sin egen match, inte hade det i egna händer. Norge mötte ju Island 6, är det va? Den där mellanmatchen. Mm. Och den var ju Norge tvungna att vinna, vilket de gjorde. Även om det satt ju ganska långt inne, de vann väl med 2 mål sen till slut, om jag minns det rätt. Och sen så hade vi ju då Portugal mot Frankrike, där Portugal ledde över Norge på inbördesmöte. Så om Frankrike hade förlorat mot Portugal, lagt sig, eller om Portugal hade visat sig vara starkare för dagen, då hade Norge åkt ur turneringen alldeles oavsett. Så man kan ju tänka sig att de var ganska svettiga där borta i Norge när den matchen blåste igång parallellt där med Sveriges match. Jag ska säga att jag inte såg en sekund av den då, eftersom jag hade fullt Sverige-fokus, men Frankrike vann ju lätt och stort mot Portugal.
Ja, och jag hade bara ett kvarts öga på matchen, eftersom resten av mina ögon så att säga var på Sveriges match. Men det här är väl den, för att fortsätta lite på det vi pratade om tidigare om Frankrike, att de inte imponerade, så var det väl den här matchen den de kanske har spelat bäst i, översett över alla moment på banan, så som jag uppfattade det.
Ja, alltså inför matchen så var Portugal favoriter. Jag tror att Portugal stod i typ 1,70 eller något sånt där, och Frankrike nästan uppe på 3. Men Frankrike vinner matchen med 9 bollar, så att det måste ju varit väldigt starkt.
Ja, precis. Och jag tror också att det kanske har lite med historiken. Jag har för mig att Frankrike har haft ganska svårt för Portugal i sån här head-to-head de senaste uppgören de emellan.
Detta stämmer, plus det där då att Frankrike faktiskt inte behövde vinna matchen. Till och med om de inte hade vunnit så hade de inte behövt möta Norge någon gång sen i slutspelet och så vidare. Att det fanns den typen av snack också.
Men de korsar de med Danmarks grupp, eller?
Nej, det gör ju Sverige.
Såklart.
Ja, så Frankrike och Norge korsar ju med Spanien och Ungern.
Hur blir det sen då? I semi korsas det om igen, eller får man en sida här nu? Så att vi är på samma sida som Danmark, Argentina och vi och Egypten. Det blir, alltså, om vi vinner mot Argentina, får vi Danmark eller Egypten i semi då? Eller korsas det om igen?
Jag tror att det snackade sig om att det var nya. Så att därför kan... folk...
Det kan bli vad fan som helst.
Jag har för mig det alltså.
Ja, jag också för.
Men jag är ju inte så stark på sånt här tabell. Jag är inte ganska ointresserad av sånt. Men oavsett då. Så Danmark har ju, alltså, har ju spelat bra, men har en hel del problem med magsjuka i laget. Så att det kan vara lite, nu vet man inte hur, om det håller i sig eller blir värre eller bättre, men både Mikkel Hansel och Gisel har varit sjuka, är sjuka. Så att de är för, i alla fall för tillfället svaga.
Ja, det verkar ju vara en väldigt potent magsjuka som råder där nere i Egypten nu. Det har ju varit...
Vad tror du det på?
Ja, jo, men ändå. Alltså att det kom från ingenstans och sen... Det var ju... Det hade ju varit lite mer logiskt att tänka sig att det var så här 4 gubbar eller 7 gubbar i ett lag som drabbades av det. Men nu var det ju liksom typ 2 spelare i varje lag, känns det som. Det var liksom ganska jämnt fördelat över... Hela brädet bara över en natt så blev det magsjuka där. Så att det...
Mm. Nu är Shui även magsjuk nu också.
Ja, precis. Han var ju det. Och även fan var det? Det var ju någon i Island och någon i Danmark och någon i... Ja, så att det var liksom en i varje lag typ. Mer än vad det var liksom ett helt lag som blev utslaget. Så att det fick jag inte riktigt ihop hur det funkar. Men det kan väl vara så att det sprider sig ännu mer nu om någon dag eller två. Det får vi väl se. Men ja.
Det bor väl också alla på samma hotell. Eller alla, men jag tror att de bor 16 lag på ett hotell.
Ja, det där är väl åtminstone uppdelat på några olika hotell, va? Men eller ja.
Ja, men
två olika bubblor, ja, ska det finnas.
Ja, ja. Så att då kan det ju spridas mellan lagen på ett enklare sätt då. Kanske.
Mm.
Sprid på det sättet i och för sig. Vad fan vet jag.
Nej, inte jag heller. Men av det vi har sett, vi kan ju prata lite om... alltså om ni skulle få sätta vilka 2 lag ni håller som favoriter nu efter att ha sett lite mer av de andra lagen. Det där har ju en tendens att... ja, så att säga, vinden ändrar sig, kappan står kvar, kappan ändrar sig, vinden är, och sådär. Hur, om vi skulle ta liksom precis just
power
nu,
ranking.
Ja, sätta tummen på pulsen, hur säger du, Josef?
Ja, men då skulle jag ändå säga Danmark, Spanien och Sverige. Tror jag faktiskt. Alltså Spanien startade lite sämre, förlorade ju mot Brasilien, va? Spelade oavgjort mot Brasilien kanske i första matchen. Men har ju sen sett bra ut och ledde länge mot Tyskland. Tappade den ledningen och vände och vann ändå, så att säga. Så att ja, de har börjat, efter lite en trög start så har de börjat trumma igång. Danmark har ju haft den enklaste gruppen av alla och möter då ett, så är ju redan färdiga då, etta inför den enda tuffa matchen de egentligen har i sin grupp mot Kroatien. Så att det är svårt att värdera deras insatser. Mattias Gisel har ju gjort succé, min gamla lagkamrat, och även,
ja, kan inte du, eftersom för Gisel är väl det här VM:ets liksom i särklass största genombrott, och det är liksom popspelaren, och tittar man i de här holdet-lagen så finns det inte ett enda gäng som inte har Gisel och sådär. Kan inte du ta en liten femminutare på honom? Vad är det för snubbe? Hur är han? Vad är hans superkrafter? Vad kan vi förvänta oss och så vidare?
Kul! Han är ju från... Jag vet inte hur långt jag ska gå.
Men,
han är
från, så jävla han är från, långt du kan.
Ja, kan. Ja. Mamma heter Helle. Trevlig.
Starkt.
Ja, nej, men han kommer ju från Skjern och flyttade som ung då till det här colleget, eller så säga, efterskola som det heter i Danmark, slash gymnasium, Åre då. Det är dit alla som är den mest eftertraktade talangfabriken i Danmark. Och det är därför halva danska landslaget har ju spelat i GOG. Mycket på grund av den här skolan. Så han flyttade dit då som ung. Och 15 bast, vägde typ 60 kilo. Och hade knappt fått vara med på så här. Han fick inte vara med i juniorlandslaget. Folk tyckte han skulle gå ner och ställa sig på kanten. Och det är många liksom DOF-gubbar som verkligen inte har trott på honom. Mm. Men han är ju en, alltså han är ju en riktig lirare, bollskicklig som fan och snabb. Alltså, och har utvecklats enormt de senaste åren. Och när jag i våras då, när i mars då, när corona slog till, då åkte jag ju ganska direkt hem till Stockholm. Mm. Och sen så kom jag tillbaka till Danmark och Odense då, där jag bodde för att tömma min lägenhet typ, ja, men säg 2-3 månader senare. Alltså, och på den under den perioden så hade ju han blivit kanske 6 kilo tyngre på överkroppen. Alltså han gick verkligen in i så här gym bulk mode och tog tillvara på den förlängda försäsongen och har under året då spelat hur bra som helst och slog bland annat näst högsta mappen någonsin i den danska ligan efter en match mot Aalborg då, som ju är Champions League topplag, där han gjorde, jag tror han gjorde 10 mål i första halvlek. Krigade till en landslagsplats på bekostnad av bland annat Niklas Kirkeløkke, som ju många liksom har i Danmark har väntat på ska bli den här världshögerback eller högernian som Danmark ju alltid har saknat egentligen.
Mm.
Men så tog då, eller hittills har väl Mattias Gisel tagit den platsen och gjort succé.
Ja, jag såg ju någon av de här norska sändningarna och i norsk tv står ju Boldsen, den danska gamla köttgubben och snackar lite. Och där hade de ett snack. Och
varför är han där förresten? Varför är han på norsk tv? Jag såg den studion med, jag tycker den är jättebra, men varför, hur kommer det sig att han är på norsk tv och inte på dansk?
För att Viasat inte har rättigheter i Danmark för mästerskapen, det har TV2.
Mm-hmm.
Så att om han vill jobba med handbollsmästerskapen så får han göra det i Norge. Det är ju samma koncern, liksom Viaplay. Viasat eller vad fan de nämnt eller vad de nu heter.
Förstår norsken danska så pass bra så att det där är helt friktionsfritt?
Mm. Han slänger in, det märker inte ni kanske, slänger in lite norska ord. Okay. På det som de svåraste liksom. Sen har han ju såklart dialekt, men han använder sig av norska ord.
Men min erfarenhet är också att norsken och dansken förstår varandra mycket bättre än vad vi...
Precis.
Alltså så här, norsken förstår alla.
Precis.
De förstår både oss och dansken. Ja. Dansken och norsken, inga problem. Vi och norsken, inga problem. Men vi och dansken, vi har svårigheter.
Precis, och jag tror att det finns något samma med att Norge har varit i union längst med bägge.
Ja, så är det ju. Det är ju bokmål som ju bygger på danska och nynorsk som är byggd på norska dialekter ute på landsbygden. Så det, rent språkligt så ligger de ju närmare varandra på det sättet.
Det är också för mitt förvisso otränade öga, Josef kan ju garantera att se skillnad, men om jag får en text så kan ju jag inte direkt se om den är skriven på norska eller på danska.
Nej, men dansk text är ju väldigt lik norska framförallt, men även svenska. Det är ju uttalet som är väldigt speciellt.
Men jag kan ändå se skillnad på svenska och danska i texten.
Ja, det är starkt.
Jag brukar det i alla fall. Ja, men vad fan. Ja. Tack för det klargörandet där, Josef.
Ja. Så är det. Det jag skulle komma till var i alla fall att de andra sa så här. Ja, men de var väldigt imponerade över Gitzels turneringen så länge. Och Bolsen var lite mindre imponerad. Och om jag förstod hans danska rätt då, så var inte det att han inte tyckte att Gitzel hade varit bra. Utan snarare att så här, vi har mött rätt halvrisigt motstånd och Gidsel har varit jättebra mot mycket bättre motstånd än det här. Både i danska ligan och framförallt i Champions League. Så att Bolsen var inte så överraskad. Därav inte liksom blown away.
Precis, alltså den danska ligan Och i alla fall 8 av 12 lag i den danska ligan är ju bättre än vad Bahrain, Argentina och så vidare är. Mm. Och som jag nämnde där, så jag tror han gjorde om det var 14 eller 15 mål mot Ålborg, 9 assist och 3 steals tror jag. Och Ålborg är ju, ja, har varit under hösten ett av Europas absolut bästa lag. Så att, för Bolsen då, som följer han vecka ut och vecka in, så är ju inte det kanske lika stor överraskning för, som för, ja, er som knappt hade hört hans namn innan det här mästerskapet.
Förutom ifrån dig då, som ju har,
ja, precis, tagit upp honom. Nej, men, och jag är ju lika lite överraskad så att säga. Och framförallt det han har gentemot några av de här lagen som de har mött, exempelvis Qatar och Bahrain, det är ju att han är ju så enormt snabb. Alltså det är liksom han är flyfotad som få. Mm. Och mot Japan till exempel, där han möter andra spelare som är nästan lika flyfotade, så blir det lite svårare för honom. Men mot stort motstånd så kan han verkligen glänsa och liksom springa åtter runt gubbarna. Sen har han en liten utmaning i försvar där han inte riktigt har blivit pressad än. För att de som sagt inte har mött tillräckligt bra lag än.
Plus att de ju har bytt både honom och Mikkel Hansen, eller honom och satt ner Mikkel Hansen på en etta i de matcherna jag har sett. Så att,
ja, men han har stått en del tvåa när det har varit långt byte, men okay, med byte kort. Och, men jag tror att mot typ Frankrike så tror jag de kommer känna sig tvungna att byta han hela tiden. Mm. Så att det ska faktiskt bli spännande att se. En annan som är, om jag ändå är inne och snuddar på det, så hade de ju en annan ung kille som jag spelat med, Emil Manfeldt Jakobsen. Om vi har 3 minuter över, så han var ju sjuk i corona.
Får jag bara påpeka att nu snarkar Diego ganska rejält. Men det, jag tycker bara det är charmigt, men vi kan väl bara upplysa lyssnarna om att om det låter som att det snarkar, så är det inte att det ligger...
Så det är Diego Pérez Marne som ligger i min soffa.
Precis så. En av världens sötaste hundar ju.
Ja, topp 3 i alla fall. Mm. Emil Manfeldt Jakobsen, som ju är också ung och från samma generation från GOG som nämnda Gisel, har ju signat med Flensburg från och med nästa år, och han kommer bli världens bästa vänsterkant. Det kan jag lova. Och han var sjuk i covid i höstas. Jag vet inte exakt när det var, men jag tror att det var typ oktober, november där någonstans. Men på grund av att de här egyptiska folkhälsomyndigheterna, eller om det är IOF, har så pass hårda regler kring det, så är det ju flera som har testat alltså falskt positivt på grund av rester i kroppen, men icke smittsamma.
Sveriges landslagsläkare
Daniel Järhag. Mm. Precis. Och så Manfeldt blev ju då isolerad, trots att han inte var det minsta sjuk. Nej. Och fick stå över de första 4 eller 5 matcherna. Sen fick han till slut göra mästerskapsdebut. Och på 28 spelade minuter, eller om det var typ 32, ja, jag tror han spelade en halvlek, så gjorde han 12 mål på 14 skott.
Helt okej debut.
Helt okej debut. Han tog också, jag är osäker om det var för Danmark eller för hela VM, som var, gjorde han då målrikaste VM-debutant. Vilket han då tog från Mattias Gisel, som ledde i första match. Han hade då 10 på 10.
Ja, men, och det är ännu mer imponerande då, när det bara var på en halvlek. Ska vi säga det också att just Järhagsten, att de har så låga, vad det nu heter, och PCR-värden eller någonting sånt, men som gör att man kan åka dit på om man har rester kvar från en gammal sjukdom. Och Järhag hade ju haft då covid under julledigheten och det hade gett utslag nu igen då. Det gjorde ju att han inte var med i den där ödesdigra matchen där Linus Persson dunkade i bakhuvudet och kunde därmed inte liksom aktivt direkt gå in och göra en bedömning och säga så här, men han får inte fortsätta. Så det var ju liksom andra personer som fick ta det beslutet, vilket kanske med facit på hand då inte var helt perfekt, eftersom Persson då i halvtid kände att så här, fan, jag har ju ont i huvudet, det här är ju inte bra alltså. Och då visade det sig att det var någon grej som man egentligen inte borde spela med.
Precis, och Christian Andreasson tog ju upp något intressant, som att i alla fall på ett mästerskap egentligen är märkligt att det inte redan finns en oberoende läkare på plats. Jag kan förstå att det är svårt att få till när Sollentuna möter Matteuspojkarna i division 2 Västra Stockholm.
Mycket airtime på Matteuspojkarna i avkastning.
Det var ert fel. De spelar nog inte ens division 2 Västra Stockholm. Men oavsett, i ett mästerskap så borde ju det vara något som finns på plats. Och framförallt när då det ena lagets läkare blir alltså fråntagen möjligheten att vara där.
Mm. Det känns som att det här egyptiska mästerskapet har en hel del andra grejer att fixa klart först innan man kommer dit. Men jag håller med, det borde ju absolut finnas det. Under tiden du har pratat, Josef, så har jag också kollat upp nu hur slutspelsträdet ser ut, och eftersom IHF har en så jävla dålig hemsida så utgår jag nu ifrån Wikipedia, så skyller eventuella felaktigheter på den, men som jag har förstått det ska den numera vara uppdaterad och stämma, och då funkar det som att de fyra kvartsfinalerna spelas alla då 27. Och då på ena sidan så har vi Norge och vilka de nu då kommer få möta. Och sen så har vi Danmark och Egypten. De två matcherna kommer mötas sen i semifinal. Och sen så på andra sidan då så har vi ju Sverige mot Argentina eller Qatar eller Kroatien. Och Frankrike och vilka de nu då kommer få möta av Ungern och Spanien. Som de två matcherna kommer sen då spela semi mot varandra.
Mm. Ja, okej. Spännande.
Och det gör ju också då att Spanien skulle kunna välja att hamna först mot Frankrike och sen mot Sverige, kanske hellre än först mot Norge och sen mot Danmark. Det blir intressant att se hur de resonerar där då, de spanska coacherna.
Mm. Och sjukt att det, den möjligheten ges år efter år i ett mästerskap att vara taktiskt på det sättet.
Ja, det är ju den här förbannelsen med huvudrundorna, det finns ju mycket att klandra dem för, men det här är ju en av de sämsta grejerna med det. Hade man dundrat direkt in i åttondelar, då hade inte det, den möjligheten funnits på det sättet. Så är det. Fan vad du har varit tyst nu, Charlie. Är det för att du bestämde dig tidigt för att ha en positiv approach och då märker du att så här, fan, du har inget att säga.
Nej. Precis. Nej, men vadå? Jag flikar in på varför är Boldsen på norsk tv och sådär. Och sen har ju Josef, han har ju skolat mig här nu i danska unga talanger. Så att, vad ska jag säga?
Jag var här lite mer förra veckan och har inte pratat, jag har inte träffat en enda person idag. Jo, fan, min granne i morse. Jag hade inte pratat idag här. Hade lite att få ut.
Mm, det är bra det, Josef. Vi kan fortsätta prata lite grann. Ska vi gå in någonting på, jag tycker vi ska gå tillbaka lite till Sverige. Dels så ska vi prata lite om försvaret och hylla det, och framförallt då där i Karlsbogård, där för mig har Karlsbogård varit en överraskning hur jävla mogen och trygg och stabil han är som trea. Det var överraskande för mig, så det tänker jag att vi ska stanna till på. Men vi ska också först prata lite anfallsspel, och det här, ja, jag riktar den här frågan till dig, Josef, för att det känns som att det här är verkligen hemmaplan för dig. Ola Lindgren nämnde att Sverige spelar ett enkelt och tydligt anfallsspel, och jag tror att Frändesjö och Ola Wenström pratade om det som ett rakt anfallsspel. Kan inte du förklara lite mer i detalj vad det är Ola och Frändesjö menar med det då? Alltså vi har ju lite mer tid att kunna reda ut det än vad de har.
Ja, precis. Och då kan man väl säga som att det är den raka motsatsen till en gurkburk liksom.
Mm.
Där man ju då springer runt i åtter för att förvilla motståndaren om att nu kommer det hända något på här borta. Medan vi på högersidan medan vi trixar med grejer på vänster sida så att säga. Sverige spelar ju väldigt rakt och med väldigt få spel. Och sätter egentligen bara upp för olika man-situationer. Framförallt på Jim Gottfridsson på höger tre. Ungefär exakt varenda uppspelsfas så attackerar Jim på höger tre. Mittsexan löper ner mellan treorna. Och när Jim kommer tillräckligt nära så går han bort och ställer sig mellan då vänster två och vänster tre. Öppnar upp för mammans reaktion på höger tre för Jim som också då 8 fall av 10 går till sitt höger och letar skott eller inspel eller vidare spel. Och det är liksom, det är väldigt mycket så att antingen så spelar de en rak mamman-duell eller en duell med en mittsexa som springer bort från situationen eller även en, de gör de här insticken ibland när kanten börjar inne på mittsex och så Banne gör det ibland att eller ofta så löper han ut och sen ibland så löper han in och så får han bollen av Jim.
Mm.
Det är en sån Flensburg-grej som de kör där och har tagit med sig bland annat.
Men du sa du att Jim 8 gånger av 10 vill gå till sitt höger. Jag tycker alltid att han går på
kulager.
Han går väldigt ofta på sin kulager. Och varje gång tänker jag det måste vara världens bästa kulager. För det finns ju ingen försvarare hittills som har lyckats ta det. Hur många straffar fick han idag? Hur många gånger fick han vidare? Han är också väldigt bra på det att göra kulagen och alltid få iväg en passning till vänsternian. Det är ju många som bara klarar steg ett där så att säga.
Jag håller faktiskt med. 8-10 var en aning över det. Framförallt idag gick han väldigt mycket kul i första halvlek. Men generellt så gillar han ju att gå till höger där. Det gör ju alla högerhänta spelare i den positionen. Så man går ju till sin starka sida som man säger i Spanien.
Ja, precis.
Och det är också ett spel som ju passar alltså alla svenska niometersspelare verkligen. Alltså Lucas Sandell är bäst i sitt genombrottsspel, Linus Persson och Albin Lagerhed är bägge lite så här hybrider som kan skjuta också men är ju starkast tycker jag i sitt genombrottsspel av de två. Klar, Jönsson också man-spelare framförallt. Jönsson har ju det här skottet också såklart. Karlsbogård kanske inte lika stark man-man men jäkligt bra på att hålla igång bollen i det spelet.
Kan det vara en orsak till att Sverige har så få tekniska fel då också? Att man spelar det här lite mer enkla, tydliga, raka spelet?
Ja, både och. Alltså dels såklart att alltså det kan ju bli en hel del passningar under ganska hård press. Alltså du går på ett man-man-försök och liksom kommer inte riktigt förbi men ska passa någon nisse. Och det var ju lite det som hände i början av matchen mot Belarus. Där de framförallt jobbade ju med inbrytningar från ettorna. Så att när då Jim gick på sin man-man sin kulager där tvåan backade så sprang ettan då ut och snodde bollen. Alltså det var ju tydligt 4-5 gånger. Belarus orkade ju inte heller dock riktigt hålla uppe det i andra halvlek och blev i takt med att Sverige blev bättre och också mycket passivare i sitt försvarsspel. Men det som det faktiskt alltså kan förklara dock att man har mindre tekniska fel är att det är lägen där du ofta får tillbaka där du ofta får frikast. För då domaren anser att han river och sliter i det tillräckligt mycket för att förstöra passen. Då blir inte det en, även om du kastar bollen åt helvete och du får frika så räknas inte det som ett tekniskt fel, såklart.
Nej, det är ju... Det,
men framförallt, ja. Förlåt, jag ska fortsätta. Framförallt det är ju just det att det passar ju våra spelare väldigt bra. Och Sverige har ju väldigt många väldigt bolltrygga spelare i de situationerna. Och det är ju det som ju har varit alltså bra. Alltså det är ju enkel logik att egentligen att de alltså, har ett skyttebaserat lag så ska du spela spel som främjar skytte. Det har ju inte Sverige. De spelar därför ett mer man betonat anfallsspel.
Mm. Det är väldigt snyggt. Tack för den redogörelsen, Josef. Nu skulle jag vilja prata lite försvarsspel. Och det som jag vill börja med att säga är att jag missar ofta försvarsegenskaper hos spelare. Och extra tydligt missar jag det hos spelare som är bra både framåt och bakåt. Alltså, vi har ju pratat om det tidigare i podden att när det är någon som är bara spelar försvar, då blir de direkt en försvarsgeneral oavsett om de egentligen är jättemycket bättre än försvararen bredvid dem, för att det blir tydligt då att spelar du bara försvar så borde du vara bättre på det på något sätt. Men Karlsbogård har... Det är en spelare som jag liksom har gillat och tyckte är bra liksom båda vägar och sådär. Men jag har inte förstått att han är så här bra bakåt. Har du sett det tidigt, Charlie? Och liksom när byggde han upp det här att bli så bra i försvar?
Men jag känner till hans försvarsegenskaper. Det är ganska intressant. Jag tycker hela hans karriär är ganska intressant. Från det att han kom till RIK så var det... Alltså... Det är förmätet att säga att man har en del i det. För alltså, de orden vill jag inte ta i min mun. Men
det var
alltså alla vi såg potentialen i honom. Och liksom... Det var verkligen som att alla bara pushade honom och ville att han skulle göra mer hela tiden. Varje träning så såg man hur mycket det fanns där, både offensivt och defensivt. Och han gjorde ju åtminstone en säsong där det var så här... Ja, nej, han
sista år i handbollsligan var jävligt bra, så då var jag överlägsen.
Precis, ja visst. Men då var det liksom... Då var det som att då satt jag på distans och kollade det och var så här, ja men fan äntligen, nu gör han ju det. Ja. Men det är att man såg det, vi såg det tidigt, vi såg det tydligt att det är en kille som har alla möjligheter, man bara fattar det själv, att han ska liksom göra det han kan offensivt. Det avstämda skottet som han har dratt här några gånger. Som bara, det bara smäller. Det hade han 2015 också. Mm.
Han har ju jag tror att det var kanske till och med Hammarby. Ett avstämt på, som är från på riktigt typ 17 meter.
Ja.
För att precis på halvtidsvisslan. Så ja. Det är så ja. Jävla hårt alltså.
Ja. Nej, men det är ju verkligen så, men det var precis som att han kom ju upp, och det, på något sätt hedrade väl honom också att han kommer upp och liksom inte, här ska jag fram och slå mig in, för då var det ju ändå att han kom upp i ett A-lag där Linus Arnesson hade en tydlig första roll, och sen det var ändå så här Lars Bernhardsson och alltså betydligt mer rutinerade namn i laget, men det var ju just när Linus...
Är det han som skulle... bli tränare i RIK.
Ja, han ja, precis. Lasse Bagan Bernhardsson. Ja. Men det var precis som att okej, nu stack Linus här och alla igen, vem ska fylla hålrummet efter Linus Arnesson, och då var det men fan, nu får jag väl göra det då. Och då visade han ju verkligen det här. Men sen att så här, jag är helt säker på att han kan gå in i ett VM och spela svinbra på trean. Nej, det visste jag ju inte. Men bara liksom sett på talangen och spelskickligheten och inte minst arbetsmoralen. När du pratar om din gamla kollega där som la på sig 6 kilo när du var hemma i Stockholm. Det är liknande arbetsmoral på Jonathan Karlsbogård. Helvete vad han lägger sina timmar i spåret och i gymmet utan att någon behöver säga till honom att göra det. Och det det gynnar ju också den spelstilen han har. Det är en, alltså det är en intensitet i försvarsarbetet som gör att även om han inte hade stått rätt alla gånger, vilket jag tycker han har ju utvecklat en förmåga att läsa spelet och är ju många gånger lugn bakåt och trygg i att han står rätt. Men även de gånger han inte är det så har han en fysik som gör att han kan kompensera för det. För att han är snabbfotad och han är stark. Idag, han lyfter ju ut den ryska linjespelaren idag på ett sätt som var sådär bra gjort. Alltså. Mm. Du är ensam med en rysk linjespelare som har lätt 10-15 kilo på dig. Och han bara, ja, lyfter vi ut det här. Och så hann det komma in någon och hjälpa honom. Så att jag inte
det var också, det blev inte ens avblåsning, de fick inte ens frikast när
nej precis, nej. Det var inget snack.
Nej, men då liksom. Gör det man då
jag ställer dig här.
Ja precis, ja, han är ju, har gjort det jävligt bra bakåt, verkligen. Sen ska jag säga så att han spelar ju vänster 3, ja, att det är ju lite enklare än höger 3 generellt, men det fråntar ju inte honom någonting. Alltså han kan ju som sagt inte göra det bättre än vad han har gjort det.
Var det noll utvisningar han har fått?
Ja, noll ja. Mm. Det är ju imponerande. Nej, men det är väl samma där. Det går ju i linje med det vi har sagt innan också. Att ja, det blir ju kul att se när de möter Danmark. Mm. Eller vilka det nu blir.
Ja,
jämfört med Egypten och Ryssland, ja. och sådär. Ja. Så att det är klart att det är en nivå till.
Ja. Han möter ju bättre spelare än kanske inte vad Slovenien har. Men han möter ju bättre spelare än vad Ryssland har varje vecka. Liksom. De har ju två gubbar i Bundesliga som spelar i Ludwigshafen.
Ja, exakt.
Inget ont om Ludwigshafen, va?
Nej.
The oil.
Ja, precis. Fina. Men det ska bli... Han har verkligen gjort det bra och spelar ju även med... Alltså i 6-5 övertalsspelet har han imponerat på mig. För den delen var jag inte säker... Eller visste inte jag att han hade i sig på samma sätt. Alltså jag trodde att det var... Eller jag var helt övertygad om att 6-5 skulle vara Jim Gottfriedsson show liksom.
Mm.
Sen har de har ett backup-spel där som framförallt gynnar Jim Gottfriedsson. Samma som de kör i Flensburg. Men
där hörde jag ett ganska intressant resonemang av Martin Frennesjö på det, lite på det temat också. Mm. Att Frennesjö jämförde Karlsbogård med Glenn Solberg som spelartyp. Och att,
även Ola gjorde det efter matchen idag.
Mm. Ja, det är mycket möjligt, för jag känner ju till Glenn Solberg, men jag känner inte till honom som att jag någonsin har sett honom spela.
Har du?
Alltså, jag har aldrig sett Glenn Solberg spela handboll, men jag vet ju att att han och vad heter han, Frode Hauge eller något sånt där, va? Mm. Inte de två. Ja,
men att Josef inte har gjort det, han är ju född 92, men du är ju 86, tror jag.
Jo, men när skulle jag... Alltså, okej, okay, det är möjligt. Tjej,
fan,
men
jag såg ju aldrig norska...
Men Norge var ju aldrig med. Nej, precis. Och jag såg väl aldrig Drammen eller Flensburg för den
faktum
tiden.
Faktum är, slår det mig nu, att... För när vi höll på med den här Bengen Boys tjosanhejsanet, så var en av grejerna att vi körde en sån här All-Star-match. Alltså att Bengen Boys fick möta... Ja, de fick plocka ut då motståndare som de tyckte att de... Ja, men som de liksom gillade och som de tyckte... Det var ju Kretschmar och det var Lavrov och den ena och den andra. Och då tog de också ut Solberg. Han spelade liksom mitt nere i det All-Star-laget de mötte. Och då kom jag ihåg att jag tänkte det också. Bara, fan... Ja, Glenn Solberg. Men har jag ens sett honom lira? Ja, så att jag kanske inte heller har det.
Nej, det vet ju inte jag heller om du har gjort. Men jag har i alla fall inte gjort det. Men ändå så är det ett namn som jag har känt till länge. För att, alltså, det finns ju... Ja, men man vet bara, det är Solberg. Och jag tror att den andra heter Hauge eller något sånt där i alla fall. Och de här namnen florerar. Nej, men det är ju han, kommentatorn. Ja. Men jag tror det finns en Frode Hauge eller något sånt där. Fan, nu gör jag ju bort med det då, om det inte är det.
Jag
tror
det finns två namn.
Ja, men det är inte han.
Men Solberg har ju spelat i Flensburg.
Det var två stycken Drammen-gubbar.
Han har spelat i Barcelona länge, väl?
Men jag såg aldrig Barcelona heller. Alltså, de världsspelarna man alltså, såg, om man tänker 90-tal och tidigt 00-tal, det var ju det man såg på när landslaget spelade mästerskap. Och där var ju inte Norge ofta så långt fram och härjade.
Vi hade ju ett, när jag kom upp som 17-åring i Hammarby, då hade vi ju ett spelsystem som hette Solberg.
Ja, visst, bara en sån grej. Ja, alltså, det är ju flera som har haft det, så därför det är ett namn som jag känner till. Men poängen är i alla fall att jag aldrig sett någon spela, men det har ju givetvis Frändesjö gjort. Och intressant då att, ja, men, att det, han använder det som en förklaringsmodell till att det kan ju vara en anledning till att Solberg ger Karlsbogård så mycket förtroende, för att han ser sig själv lite i honom, medvetet eller omedvetet, att så liksom är ju lätt att fatta tycke för en sån spelartyp då kanske. Och att han har också fått ett väldigt stort ansvar i Lemgo, och det vill jag understryka att det fick han fasen inte från början alltså. För första säsongen i Lemgo var det ganska sparsamt med speltid, och det var till och med att han ibland var inne bara bakåt. Och så fick han vissa matcher var det så här 5-10 minuter framåt, han gjorde några mål ibland. Men det visar också på arbetsmoralen och viljan hos Karlsborg, tycker jag, att det är inte så att han då tycker fan vad piss det här var, utan att ja, han krigar på, och redan andra säsongen så vad stängt han in 16 mål på 2 matcher mot Rhein-Neckar-Löwen.
Ja, det var en period där han var i veckans rundans lag, alltså
Ja, 2 eller 3 gånger, 3 gånger i rad, ja. Eller något sånt där. Så att, nej, det är cool, riktigt cool utveckling.
Vet ni, apropå sådär att se sig själv i andra spelare, vet ni vem som är min absoluta favoritspelare i det här mästerskapet?
Nej, berätta gärna.
Det är Ignacio Pizarro i Argentina. Oj, 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 vad bra han är.
Berätta lite mer då, för jag har... Argentina har jag inte sett mycket av.
Nej, inte jag heller. Men jag såg en bild från i en spansk tidning, tror jag att det var. Och då trodde jag först att det var jag. Och sen visade det sig att han hette Ignacio Pizarro. Så jag vet inte, oavsett. Han kanske knappt spelar, men jag tänker att han är bra liksom.
Mm. Även han bakom på bilden var ganska lik. Vi får se.
Ja, det var han till vänster på...
Eller ja, just det. Men förlåt, ja. Han framför var ju... Alltså, båda var ganska lika. Ja, skitsamma.
Genetiskt latinskt utseende.
Mm. Alltså, det är ganska... Alltså, du har ganska många dubbelgångare, Josef. Jag såg igår någon fotbollstränare som intervjuades som också var väldigt lik det. Ska vi kalla det ett generiskt utseende?
Ja.
Ganska bra generiskt utseende. Ja, jag kollade upp här när man kan ha sett Solberg möta Sverige. Han har mött Sverige faktiskt inte mindre än 8 gånger. Mellan 94, 95, 96, 96 igen, 97, 2001, 2005, 2008. Så att fan, jag tror nog Charlie att både du och jag nog säkert har sett Solberg någon gång. Men inte lagt det på minnet.
Utan att fatta att det var han.
Precis, jag kan säga att det var många handbollsmatcher jag såg 94, 95, 96 som jag inte exakt kan återge i detalj för nu vilka som var med och hur det såg ut.
Ja, rimligt. Härligt att du också är sån.
Mm, också. Men ja, så är det. Är det någonting mer vi ska säga nu innan? För att vi varnade ju förra, eller bad om ursäkt lite för att det blev så jävla långt förra gången. Nu är vi ju uppe och nosar på dryga timmen igen ju, Charlie.
Ja, men timme tycker jag ändå, det är rimligt.
Nu får de hacka i sig. Mm.
Ja, men nu kokar vi soppa på spik här när jag sitter och rabbla norska namn som jag inte ens har koll på.
Nej, men då börjar det bli dags att runda av. Det vi ska göra innan vi rundar av är att vi ska återigen tacka våra patreons. För fy fan vad det är härligt att ni fortfarande är med oss. Och vad det är härligt att det fortfarande växer. Det blir lite fler patreons nästan vecka för vecka, ska jag säga. Och det är glädjande, och det ger ju en goda förutsättningar att fortsätta göra den här podden som vi gillar så himla mycket.
Verkligen.
Ja, men stort tack då.
Mm, tack så fan. Jag hörs igen då nästa måndag.
Efter finalen. Då kör vi direkt efter finalen då, va?
Mm. Tänk om vi Sverige, sitter och kan kassera
Sverige-Frankrike
till guld här.
eller vilka blir det? Eller får vi Frankrike i semi då kanske? Sverige-Danmark i final då? Mm.
Det blir en final. Kul. Att skriva hem om alltså.
Ja, det blir roligt.
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö. Och likaså på Galleriblö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag. Mina minnen är som körsbär i punk. Och det rinner som en flod i min inre värld. Låt mig gråta, låt mig vara i fred. Och bränna mina böcker som ved. Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm. Det förflutna tonar upp som en overtyr. Våra liv blir till sist i harmoni med den värld vi har att leva i. Får jag se låt.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.